Du lyssnar på Amatörteaterpodden.
Ja, då har vi kommit fram till avsnitt nummer 5 av Amatörteaterpodden. Och idag har vi tagit oss till de mörkaste skogarna i Småland. Nej, inte de mörkaste, men i alla fall till Småland har vi kommit. Ner till Ljungby. Vi säger välkommen hit till Jonas Jansson, projektledare för poddteater 16 som görs inom teater 16. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, det är fint. Trots corona och allt så är det bara bra.
Jonas Jansson, vem är du?
Jag jobbar ju som sagt nu då på teater 16, men det har jag verkligen inte alltid gjort eller så, utan vår förening startades 2013 och det gjordes av min dotter. Om mig egentligen. Min dotter ville... Det finns en sån här väldigt tydlig tillfälle när Teater 16 skapades. Vi har varit i Malmö och sett en föreställning av teaterskolan där. Och sen på vägen hem på tåget så sa hon att ja, det var ju jätteroligt att se detta och sådär och så. Men det är ju bara synd att ingen från Ljungby kan söka dit. Och då blev jag väldigt provocerad och tyckte liksom, det kan man väl visst, det är väl bara söka. Men då menar hon på, ja, det kan man ju, men det finns ju ingen träning så man har ju absolut ingen chans att komma in. Och då pratar hon väl inte i första hand för sig själv egentligen utan för alla andra. Och det där det drabbade mig verkligen. Så att vi bestämde där på tåget att nu startar vi en teaterförening i Ljungby för unga. Så att unga får träning så att de kan komma in på scenskola om de skulle vilja. Eller åtminstone ha en bättre chans att göra det. Så då vid det tillfället så jobbade jag på universitetet och körde vi ju föreningen först på... Helt ideellt. Vi hade ju liksom, det var ju precis som när man startar upp en förening. Vi hade ingenting, så det var väldigt litet och så. Sen har det vuxit enormt, så jag bytte karriär där mitt i livet. Och ja, får vara tacksam mot dottern som fick in mig på det här spåret. Sen å andra sidan så har jag alltid varit intresserad av teater. Så att det är ju inget nytt intresse så, utan det har jag följt med mig ända sedan jag var barn.
Ja, men var då alltså det här ditt, när ni grundade föreningen kan man säga att det var ditt första riktiga möte med att jobba med teater?
Att jobba med absolut, på det viset i alla fall. Sen har jag ju, alltså, som väldigt många andra då, jag gick en form av estetiska programmet en gång början på 80-talet där. Då hette det, vad hette det? Det hette teaterlinjen kallar man det för i Växjö och sen... Sen så har vi en annan väldigt fin institution i Ljungby som heter Berättarnätet Kronoberg. Och där har jag varit väldigt engagerad kring muntligt berättande tidigare. Och sen har jag spelat en del amatörteater själv och sådär. Men absolut, det var ett väldigt tydligt steg.
Men om vi backar tillbaka då ända från början. Var började ditt liv någonstans? Var är du född?
Jag är född och uppvuxen här i Ljungby. Sen har jag pluggat till mellanstadielärare en gång i tiden, Kalmar. Och så jobbade jag där några år och sen så kom jag tillbaka hit och har jobbat då som mellanstadielärare och sen har jag utbildat mig till specialpedagog och så jag jobbat som det och var skolledare lite och sådär och sen så gick jag över då på universitetsdelen.
Men du sa att du alltid haft ett intresse för teater någonstans där. Vad kommer du ihåg när det här intresset för teater väcktes? Mm. Har du något sånt starkt minne som var att... Som väckte det till liv.
Jag minns en gång när jag gick andra klass. Och så hade vi någon sån där liten löjlig varieté för föräldrarna på något föräldramöte. Och jag skulle mima till Barbie Benton. Jag visste knappt vem hon var och jag visste inte vad mima var eller någonting. Och så där. Men när jag stod där på scenen så plötsligt så bara fick jag lust att liksom gå ifrån det vi hade planerat ungefär. Och så började jag latcha där som på lite sånt sätt som jag mer gjorde när jag var hemma och kände mig trygg med familjen och sådär. Och jag började liksom latcha. Och plötsligt började folk skratta. Och då vet jag att jag fick en sån här enorm kick. Att liksom, folk skrattar åt att jag står här och gör mig rolig. Och de tycker jag är rolig. Det var nog faktiskt den allra första starten. Sen...
Du fick feeling helt enkelt då kan
ja,
man säga.
Ja, exakt. Och då blev jag intresserad av vad det handlar om. Och sen har jag andra minnen också. PS, jag har sett, jag vet på gymnasiet så var jag uppe på någon praktik i Stockholm. Och då gick jag på lilla scenen på Dramaten och så Lena Nyman spelar Lysistrat. Det var så här enormt starkt. Alltså jag bara insåg att det är det här. Det är det här som verkligen är ett möte mellan publik och scen. Liksom så här. Och jag blev så helt, bara totalt golvad. Det var helt fantastiskt. Så det är väl kanske ett annat typ av än det första. Har utvecklats lite hoppas jag från det första.
Ja.
Och det tycker jag är så roligt också när man, jag har ju jobbat ganska mycket med att vara ute på skolor och så där, och prata om vår verksamhet och så vidare. Och då så resonerar vi ju, ja då pratar vi visserligen om all form av kultur, men det är ganska ofta kommer vi in på teater. Och då brukar jag säga till ungdomarna så här att ni behöver inte alls känna att ni ska liksom vara den där personen som alltid står i centrum eller som alltid gillar att liksom få uppmärksamhet i en folksamling eller sådär, utan det handlar om helt andra saker om man ska kunna spela teater eller inte. Och det gör verkligen det också. Jag kan uppleva att de allra blygaste eller de man kanske tänker sig allra minst, många gånger är de som överraskar kanske, ja, man ska inte generalisera så, men de brukar, alltså det är många som verkligen överraskar när de ska börja gestalta och jobba med det vi håller på med på teatern. Det är kul.
Är du ute och pratar och med vuxna också? Eller är det just med ungdomar då?
Som... Ja, vi är ju en väldigt renodlad ungdomsförening. Vi har ju liksom i våra stadgar till och med sagt att vi ska liksom fånga ungdomskultur mellan 16 och 25 år. Och sen från början så var vi en teaterförening. Och nu är vi en ren kulturförening. Och vi har ju byggt vårt eget kulturhus också. Där vi både då låter unga vuxna mellan 16 och 25 år, de både kan så att säga utöva sina kulturformer och de kan också arrangera kultur. Så, och det har blivit stort, det har verkligen vuxit på. Jätteroligt.
Men du sa där 2013 så gick startskottet då, efter ni hade varit i Malmö och sett den här pjäsen. Och hur var mottagandet då när... Om ni säger att ni grundade ni föreningen då samma år?
Så jag vet att jag bara ringde gymnasieskolan i Ljungby här. Det är ju fördelen med en liten ort där man liksom, man har mycket lättare att prata med folk. Man känner varandra lite grann så där och man ganska lätt får förtroende ofta. Så, men då pratade jag med dem i alla fall och sa så här att, men kan inte jag få vara med och starta den här gymnasiet, Sundby gymnasiets teatergrupp? Och så får vi låna er aula gratis en gång i veckan om vi kallar oss för Sundby gymnasiets teatergrupp. Jo, tyckte de, det går bra. Och så gjorde vi det och så hade vi en kväll där vi kunde repa i deras aula och vi hade absolut ingenting. Då hittade vi projektet Länk och så bestämde vi när vi hade läst igenom alla de här manusen att vi skulle spela Sanna Sanna Ja som alla andra i Ljungby, eller i Sverige gjorde.
Ja, Sveriges mest spelade länkpjäs under alla år kan jag säga.
Den är jättefin, den är jättebra.
Ja, så att otroligt bra.
Och det var väldigt bra att starta med den. För vi behövde nästan ingenting. Vi körde en sån här ren, liksom, ren scen och gestaltade allt på våra kroppar. Och hade egentligen bara liksom, ljudeffekter som enda scenografi. Så allt, precis allting som ingick i den pjäsen fick vi ner en liten plastback. Så jag vet att vi kom till Växjö där på Regionteatern då när vi skulle vara med första året och så rullade det in diverse släp och sådär och så kommer vi med vår lilla plastback och de i gruppen de tyckte liksom att men kan vi, alltså vi ser ju mycket sämre ut än alla andra. Och så. Men det var kul för vi hade verkligen repat in det så vi kunde liksom, ja de var riktigt duktiga. De blev superbra den här föreställningen trots att det var väldigt enkla medel.
Också bra upplevelse att få se just det här att det som är bra det sitter ju inte i hur mycket man har runt omkring.
Nej, verkligen inte. Det var en bra
start att få börja med
verkligen, det var den bästa start vi kunde ha. Och det var startskott, för då vet jag att när vi kom hem därifrån och det var så liksom mycket glada miner runt vad vi gjorde och sådär. Då var det några av ungdomar som sa, ja men vi måste ha en förening, det måste bli lite ordning reda på det här. Och en av dem som var med i gruppen sa, ja men jag kan vara kassör och sådär och vi fixar detta. Och så vet jag att vi fick något litet bidrag från Swedbank på 8000 var det första budgetdelen där. Och
ja, det är ändå en intäkt.
Ja, det var en intäkt, det var härligt. Vi kände oss stormrika. Och så vet jag att vi då bildades föreningen. Och det var ju våren 2014 då, precis efter att vi hade spelat första omgångarna.
Precis, och vi ska ju säga det att Länk då som Riksteatern arrangerar och där ATR också är lite inblandade är ju då ett projekt där nyskriven dramatik spelas av unga mellan 15 och 20, är det va?
Exakt, precis. Ja, men det är också viktigt. Jag tänker just på den här lilla föreningen som vi som var väldigt liten. Första året alltså var det var 9 ungdomar eller 10 var de kanske nästan. Och så hjälpte jag dem lite. Och sen nu så är vi uppe i 150 ungefär och vi har vårt kulturhus och vi har haft 2 projekt genom Arvsfonden och vi pratar med kommunen här om att starta upp estetiska programmet ihop med oss och vi kör med YH-utbildningar. Alltså det har vuxit så enormt. Och då tänker jag just på vilken otrolig betydelse det har med de här samarbetena som med Riksteatern och även er, Amatörteaterns Riksförbund. Alltså det har också varit jätteviktigt just för att man måste få den här pushningen och vi har ju använt flera gånger så här när man har pratat med andra beslutsfattare så har vi medvetet använt liksom, kan inte du säga någonting bra om oss och sådär och kan inte det och det gör ju folk gladligen om det finns energi i saker och sådär va? Så det, vi har haft jättestor nytta av de här samarbetena.
Ja, det ger ju ringar på vatten hela tiden. Men 2000, det är ju ganska häftig resa ni har gjort då, från 2014 till idag. Det är ju snart 7 år då i vår. Och det har ju gått fort helt enkelt.
Ja, det har gått jättefort.
Och du sa från 10 till 100...
150.
150 medlemmar.
Mm. Och den stora skillnaden, allra största skillnaden, det skedde ju våren 2016. För då hyrde vi den här industrilokalen där vi finns idag. Och vi hade egentligen inte budget för det för mer än 2 månader så skrev vi på ett 3-årskontrakt. Så det var lite nervöst. Men och det var en helt tom industrilokal. Vi har en del av det stora huset, ett gigantiskt hus. Och sen har vi haft möjlighet att utveckla och växa också i huset. Det var också väldigt bra. Men det blev också att då var alla de som var medlemmar då var verkligen med och byggde, målade, letade grejer på blocket, fixade donar och allting. Och det låter som att det skulle ha blivit någonting väldigt enkelt och sådär. Men vi har ju, alltså jag är otroligt stolt över hur den här lokalen har blivit och hur vi har utvecklat och format dem. För det har ju liksom varit hela tiden en dialog med de som är och jobbar i rummen. Och vi har tagit ett litet steg hela tiden i rätt riktning liksom. Så idag så har vi vår egen scen och vi har ett rätt så stort repetitionsrum och så en verkstad och ett café och så studion då som jag sitter i just nu när vi pratar.
Ja, det är inga dåliga förutsättningar för att skapa bra verksamhet. Otroligt ynnest.
Ja, verkligen. Och där har vi ju också, vi har ju kört mycket med Arvsfondsprojekt. Så vi byggde ju upp själva projektet med hjälp av ett Arvsfondsprojekt. Där det just handlar om att hur kan man göra på landsbygden när man inte har möjlighet att ha en massa in-house personer som gör massa professionella arbeten då. Och så visar vi istället på att vi skulle kunna göra själva ideellt plus att vi samarbetar.
En bra förebild för andra föreningar ute på småorter att titta på er som har er som exempel.
Det kan man faktiskt, det var faktiskt syftet med det, att utveckla ett arbetssätt just för hur man skulle kunna bygga en sån där riktigt deltagare aktivt kulturhus, om man säger.
Men hur drivs föreningen då? Ni är ju en ren ungdomsförening, säger du, mellan 16 och 26 år.
Ja.
25, 26.
25, 26, ja.
Ja. Men hur drivs föreningen? Är det av ungdomar också?
Ja, det är det. Ordförande går andra år upp i gymnasiet. Så vi har avstämningsmöte en gång i veckan och han är min och mina kollegors chef. Sen klart det blir väldigt mycket en styrelseuppdrag och vi försöker ju verkligen att hålla styrelsen uppdaterad. Vi har nästan utvecklat ett arbetssätt där liksom allt som styrelsen fattar beslut om har redan diskuterats i verksamheten. Det är nästan alltid så att det är sånt som har kommit upp på olika vanliga möten, sittningar, kaffedrickningar. Liksom så här, att borde vi inte rätta och skulle vi inte göra så här? Och så här. Och sen tar styrelsen upp det och fattar beslut och verkställer liksom och ser till vilka som ska göra det. Så att det är verkligen en sån här underifrån förening om man säger.
Och en otroligt bra utbildning att sitta i en styrelse. Och börja där.
Ja, det är det.
Men jag tänker då, de föreningar som du sitter här ute och har svårt att hitta ungdomar att få in i styrelsen, har du något tips till dem?
Ja, 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 jag faktiskt. Det låter stödigt. Börja med det roliga. Ja, men det är faktiskt sant. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt när man hör de här kurserna i hur man ska liksom leda styrelser och sånt. De börjar alltid med det tråkiga. De börjar alltid liksom och lära ut hur man ska ajournera möten och liksom hur all den här formalian ska skötas. Det är ingen, ja, inte ingen, men det är väldigt få som har lust att gå den vägen. Börja med det som man kanske tycker är det här lite fyrkantiga och sen gå över på det som man egentligen vill syssla med. Så jag tror verkligen man ska börja i andra änden med idéerna och vad vill vi göra, vad vill vi verkställa, vad vill vi se till att, vad ska det hända här nu? Och sen att man hela tiden har en diskussion runt det. Vi ska inte göra någonting som vi inte själva vill. Inte en enda pliktgrej liksom, inte en pryl som någon ska känna så här att nu måste jag komma för att det är min plikt eller sådär, utan det måste verkligen vara så att, det är klart att har man sagt så här, nu tar jag ansvar för att den här konserten ska bli av, då förväntar vi att den konserten blir av. Men inte att du borde ställa upp på att göra den här konserten, för det är det ingår i ditt uppdrag. Så här. Vill man inte göra den så gör man inte den, för det blir ingen bra konsert om inte de som ska arrangera det vill det, så att säga. Så jag tror verkligen man ska jobba med lusten och det roliga. Och sen så får det här lite mer fyrkantiga då, som måste finnas där. Det får komma efteråt.
Ja, ett tips kan ju då vara att ta in ungdomar som visionärerna.
Absolut.
Som kommer in.
Precis.
Och sen så får de slussas in långsamt och sen kanske de känner att kassör verkar kul.
Ja, exakt. Och många gånger så tycker jag också att när de väl är inne i ett projekt, då kan man släppa väldigt mycket också, som den här vuxna kontrollanten liksom. Vi tänker faktiskt helt seriöst, det låter det här är ju, alltså jag fattar ju att det finns ju en miljard olika varianter och situationer i alla föreningar, så det finns ju ingen enkel en lösning någonstans, men jag tror någonstans så tror jag vi har utvecklat ett tänkande runt det, för vi har funderat väldigt mycket på de här frågorna och vi har pratat väldigt mycket om det. Så vi ska faktiskt försöka ha ett kapitel om just detta i, vi skriver en bok inom projektet Poddteater då. Och där ska vi faktiskt ha ett kapitel som handlar just om detta. Alla pratar om att det är så viktigt med framförallt då unga vuxnas engagemang och sådär, men vad är det som krävs för att man ska känna sig engagerad på riktigt? Vad är det som behövs då liksom? Och jag tycker liksom någonstans har vi lyckats med det, i de flesta fall i alla fall. Det är klart att vi går ju också bet ibland, men det är liksom ändå, det känns som att vi har hittat någonting.
Men jag tänkte innan vi lämnar det här delen så måste vi också ta upp, jag tänker det var ju en väldigt intressant händelse ni fick vara med om för några år sedan. Ja, inför valet 2018 så spelade ju ni in en film som skulle, ja, men som skulle informera ungdomar just att det var viktigt att gå och rösta.
Mm.
Och vad hände då?
Ja, det där är en fantastisk historia. Men det började med att vi blev uppringda av Ljungby kommun och så hade de en idé om att de ville stimulera unga till att rösta. Och det kanske är bättre att unga får prata med sitt språk till unga. Så då kläcktes idén om att kanske Teater 16 skulle kunna göra någonting. Precis vad som helst. En teaterpjäs eller ja, någonting liksom, som kunde uppmana unga att rösta. Och då hade vi ett möte hos oss och så kom vi fram till att vi kan göra en film som handlar just om detta. Då. Och den producerades under sommaren innan valet där. Och det var en väldigt duktig filmgrupp vi hade då, så att jag kände mig ganska trygg med vad som skulle hända och sådär. Precis på slutet av semestern så ringde de att de skulle visa upp det första gången för en person på kommunen. Och det hade varit väldigt positivt och glada miner, och det bestämdes att den här filmen skulle visas vid olika evenemang och den skulle köras i skolorna och den skulle liksom vara med på en sån här stor stadsfest som vi har varje år och så vidare. Och allting verkar frid och fröjd. Och sen kom jag bara precis hem från semestern och fick se den själv. Och den var verkligen jättebra. Jag var ju så här, wow, vilken grej ni har gjort. Det här är jättestarkt och det är lite utmanande också. Ni vågar ju liksom inte bara vara så här jättesnälla, utan det utmanar lite. Men den var både utmanande men också väldigt informativ. Så. Och sen drog det igång. För sen var det så att någon fick syn på den här filmen och tyckte att den var för grov i språket. Och så blev det en politisk diskussion om man skulle kunna ha en film som var så här grov i språket. Och det var ett parti i kommunledningen här nere då som ja, alla kan väl ana kanske, men som ville stoppa den här filmen för att de tyckte det var osedligt. Liksom. Och vi försökte förklara, men det är nämligen så att det finns något som heter teater. Och när man spelar teater så är det så att man är inte sig själv, utan man spelar karaktärer. Och det här är en påhittad berättelse där vi spetsar till det lite runt vad som kan hända om man inte har ett demokratiskt en situation. Liksom. Och så att man får ju inte blanda ihop de som faktiskt spelar med sina karaktärer och så vidare. Det var liksom en så här otroligt grundläggande diskussion verkligen.
Men det var ju ganska tydligt att det var ni som var avsändare och att det var en...
Ingen tvekan.
Nej.
Nej, nej. Det urartade fullständigt och det blev några så här framsidetexter där då, någon som ville förbjuda filmen och så. Och ja, alltså...
Jag läste något citat där att det var väl det partiet här då krävde väl på något, eller tyckte det var dåligt av kommunen att inte censurera, var det inte så?
Ja, exakt.
Något sånt.
Jo, precis. Och ja.
Var stod ni i allt det här? Hur mottog ni det här?
Alltså jag ska säga ärligt, först var ungdomar som var riktigt skärrade och vi träffades då, vet jag, och så sa jag till dem bara så här, ni kan bara ta det jättelugnt för det är liksom, ni har gjort allt rätt. Filmen är bra och ingen tvekan vad ni vill med filmen. Och det här är helt fantastiskt. Liksom. Och så vet jag också att det var några av ungdomarna som sa, men det här är ju inte vettigt, så här får man inte göra. Liksom. Det är ju inte okej ur ett demokratiskt perspektiv att börja prata om censurering och så. Det är ju vår film och de får väl sluta visa den i så fall om de skulle vilja, men det är ju ändå vi som har gjort den och sådär. Och det höll vi med om. Så slutade med att en av tjejerna i den här gruppen, hon tog och spelade in ett svar helt enkelt. Och det blev ju viral spridning på det. Så jag kommer inte ihåg exakt, men vi har alltså typ 150 000 visningar eller något sånt där liknande på hennes svar. Som ju delades på alla de här sidorna som då var väldigt aktuella inför valet. Och även filmen fick ju ett enormt uppsving. Alltså vi har, jag tror det är nästan 100 000 visningar på den filmen. Vi fick ju väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad vi hoppades från början faktiskt.
Och på något sätt så fyllde det ju verkligen sitt syfte då.
Ja, det blev det verkligen. Verkligen, för det blev verkligen en diskussion kring vad är demokrati och hur pass ömtålig är den och vad betyder det egentligen att få uttala sig och sådär. Och sen var det roligt också för de hade gjort, de var helt enkelt väldigt skickliga, de som gjorde den. Så att det var ju väldigt kul att de fick så mycket uppmärksamhet för sitt arbete. De har ju lagt ner ett jättejobb på den under sommaren.
Men fick ni någon slags vatten på någon kvarn och fortsatte med det arbetet kring just demokratifrågor och ungdomar?
Alltså, det är lite roligt det där faktiskt. För jag vet att om vi går tillbaka till 2014 när vi bildade föreningen, då var de alltså 10 ungdomar. Och vet jag, vi satt runt ett bord och pratade och så var det någon som sa, vi måste ha stadgar. Det ska man ha i en förening. Man måste skriva stadgar. Ja, och så vet jag att det var någon annan som hade hittat era stadgar då, som man kan använda så här lite nästan plagiatmässigt liksom till sina...
Ja, då får man ta och använda, absolut.
Ja, men det fanns till och med exempel på hur man kan ha då i sina föreningar. Så det har vi jättestor nytta av. Men så var det någon som sa, i alla fall så här att, nej, men vi måste skriva någonting som är eget också. Någonting som bara gäller oss. Och då så sa vi, ja, men vi sätter upp några punkter som gäller den här föreningen. Hur vi ska liksom hålla den framöver. Och det... När jag satt på det mötet då så insåg jag inte hur viktigt det var faktiskt, det där första samtalet för hur föreningen, för då vet jag att de sa bland annat så att de skulle jobba lekfullt men på fullt allvar. Det var en grej och det går igen i allt vi gör, har gjort ända sedan dess, och att superbra att ha med sig hela tiden.
Väldigt bra motto. Mm.
Ja, och alla skulle vara välkomna och såna här öppenhetsgrejer. Och så fanns det en grej och det var att de gärna skulle provocera. De skulle hålla på med aktuella och alltså de skulle försöka aktuell och angelägen liksom scenkonst var det. Och så skulle de gärna provocera.
Nu är det ju som det är med läget i världen, men vad har ni på gång nu inom Teater 16? Vi har ju dels det här projektet Poddteater som vi ska prata om här lite om en stund, men vad har ni annars på gång inom föreningen.
Inför sommaren här så har vi faktiskt en föreställning som vi ska spela i juni. Som det är en omarbetad Shakespeare som vi vill ha det. Det är Åsa Elmgren som har skrivit om. Och den kommer vi spela utomhus helt enkelt. Och vi vet ju inte hur mycket publik vi får ha. Och sen Polkteater, som sagt, förra veckan så la vi upp det första stora projektet. Och sen om en månad ungefär så kommer nästa stora projekt. Och sen har vi en del lite mindre projekt emellan där då, som också kommer ut. Alltså det jobbar vi mycket med.
Ja, det låter som att ni ligger inte på latsidan. Nu när vi ändå är i Ljungby. Mm. Vad passar då inte bättre än att få höra lite kort historia om just Ljungby? Vad säger du om det?
Härligt. Underbart.
Då kommer det här. Håll i dig.
Ljungby är centralort i Ljungby kommun i Kronobergs län. Orten ligger där E4 och Riksväg 25 möts i Lagans dalgång. Platsen där Ljungby ligger idag har varit bebodd sedan långt före 1000-talet. Men det var på 1100-talet som Ljungby fick sin första stenkyrka när Ljungby socken bildades. Ljungby har sedan lång tid tillbaka varit en plats där viktiga handelsvägar i nord-sydlig och öst-västlig riktning korsas. Av denna anledning påbjöd ett kungligt brev på 1300-talet att ett gästgiveri skulle anläggas invid Lagastigen. 1828 blev Ljungby en friköping och den stad som då växte upp anlades till största delen på mark donerad av Märta Ljungberg, ägare av Ljungbys gästgiveri. En stadsplan med rätvinklade gator användes som grund när köpingens hus skulle byggas. Stadsplanen kom dock att klivas på tvären då järnvägen kom till Ljungby 1878. En stor händelse i staden är den så kallade centrumbranden som ägde rum 1953. Branden började i en träbyggnad fylld av bensindunkar och annat lättantändligt material och spred sig snabbt genom centrum. Resultatet blev förödande och flera gamla byggnader förstördes i branden, vilket medföljde att många familjer blev hemlösa. Det bor idag cirka 28 000 personer i kommunen och några profiler sprungna från Ljungby är fotbollsspelaren Emil Kraft, Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg och konstnären Sven Ljungberg.
Så, då var vi tillbaka igen. Så har vi ju kommit fram till våran tramsdel i den här amatörteaterpodden. Vi har ju den varje avsnitt för att lätta upp stämningen och kanske göra bort oss lite grann för att bryta av, helt enkelt. Och idag, Jonas, så ska vi göra någonting som heter... Ja, jag vet faktiskt inte vad det heter.
Men, förstår du hur nervös jag är nu när du pratar om detta? Innan du släpper vad vi ska göra. Jag får höra.
Vi ska göra en improvisationsövning som... Ja, den är styrd på det sättet att man får bara säga ett visst antal ord per replik. Mm. Så jag tänker att du får bara säga 2 stycken ord per replik. Och jag får bara säga 3 ord per replik. Mm. Så det här ska bli spännande. Då tänker jag oss att vi är på en presskonferens där jag då är en journalist som ställer frågor till dig, Jonas, som är vaccinsamordnare.
Välkomna hit.
En fråga här.
Redan nu?
Ja, redan nu.
Låt höra.
När kommer allt?
Beror på.
Beror på vad?
Läget framöver.
Okej, jag noterar.
Gå vidare.
Men jag måste fråga.
Du igen.
Det är viktigt.
Vad?
Kommer allt fram?
Ja, absolut.
När kommer det?
Imorgon, i övermorgon.
Men AstraZeneca då?
Vet inte.
Du bör väl?
Jag bör.
Svara nu. Här.
Du menar...
Jag menar det.
Nåväl. AstraZeneca.
Blir vi friska?
Kanske inte.
Hur menar du?
Kan vara riskabelt.
Oj, oj, Oj.
För ytterst få.
Hur många då?
Högst...
Två?
Ja.
Oho.
Något fler.
200 kanske då?
Ja, svårt specificera.
200 000 menar du?
Ja, kanske.
2 miljoner är det väl?
Gå vidare.
Jag måste hem nu.
Just nu?
Jag mår inte bra.
Vi avslutar.
Tack då, hej.
Hej, tack.
Ja, det är en aning begränsande.
Alltså mycket begränsande, men det här får man ju träna på framöver, tror jag.
Låt oss gå vidare. Nu ska vi faktiskt få ett manustips av vår dramaturg Isa Schöjer.
Dagens manustips är en komedi, men den är svart. Anders Duus, som ju så ofta berättar om livet utanför storstäderna i sina pjäser, har här i pjäsen Grodregn över Fruängen tagit sig an livet i en bostadsrättsförening söder om Stockholm. Världen är på väg mot miljökatastrof och det är upp till individen att rädda den genom att sortera sina sopor på rätt sätt. Det är roligt och sorgligt, politiskt och lätt absurdistiskt. Vi får träffa Johan som försöker göra allting rätt och kämpar på i föreningens styrelse. Hans flickvän Lina som ärver en skattkarta och drömmer om att lämna civilisationen bakom sig. En barnkalasklown och en man i gorilladräkt finns också med. Och precis som i det verkliga livet är människorna komplexa. Sexroller och helafton. Också denna pjäs är en sån som man kan ha glädje av att bara läsa, så låna gärna hem den ifrån butik.atr.nu och sätt er i vårsolen och läs och njut. Bor ni i bostadsrättsförening så kanske ni kan se de poetiskt skildrade karaktärerna kila förbi i utkanten av synfältet och kanske kan ni ana att ett grodregn är på väg.
Tack så mycket Isa för det tipset. Grodregn över Fruängen av Anders Duus. Ja, är det någon pjäs eller författare som du har någon relation till, Jonas?
Ja, alltså Anders Duus har jag lite relation till. Han är ju en av de som har skrivit just för Länk faktiskt. Men just den här pjäsen har jag inte sett eller läst. Eller så det var spännande att höra Isa.
Men visst blir man lockad.
Mm, verkligen.
Men jag tänker just på det här absurda som Isa var inne på med grodregn. Jag tänker då på Rasmus Lindberg och den inspelade Sanna Sanna Jag. Rasmus är också en duktig författare och dramatiker just när det kommer till det absurda. Mm. Jag tänker, var det någonting som gjorde att ni valde just den pjäsen att spela?
Ja, men det tror jag att det var faktiskt. För att jag vet att vi till och med lockade medlemmarna vid vilken pjäs vi skulle spela. Vi berättade om pjäsen när vi var ute och vi hade bestämt alltså innan då. Min dotter var den som läste igenom alla de här manusen första året där och valde. Och sen gick vi ut och berättade det för en massa ungdomar och de kom med. Och då tror jag just det var det här att det som det absurda gav, nämligen att man kunde berätta en så jätteallvarlig historia med så mycket humor i. För det är ju det som jag tycker kanske är den största gåvan just med att föra in absurditeter, så är det just att man kan skratta liksom mitt i eländet någonstans.
Ja, precis. För tar man Sanna Sanna Jag så är det ju många tuffa scener.
Otroligt.
Nej, men jag tänkte på det här med som Isa var inne på, just att läsa manus och bara läsa manus utan att ha någon, kanske någon uppsättning i tanke. Mm. Är det någonting som du kan lockas av? Eller?
Ja. Jo, jag gillar det, verkligen. Man kan läsa, man behöver inte ens tänka liksom att det ska göras på scen, utan man kan bara läsa som ren litteratur faktiskt. Det...
Har du något tips på pjäser? Och läsa bara?
Oh, alltså nu pratar jag ju hela tiden om de här länkpjäserna då. Där är ju, de där böckerna har jag ju plöjt igenom utan att man liksom har spelat allting eller tänkt ens att spela allting. Och då tycker jag till exempel en sån pjäs som Bortom upproret av Johanna Emanuelsson. Den är riktigt rolig att läsa. Där finns jättemånga bottnar. Den är så smart liksom. Den kan jag rekommendera.
Mm. Ja, det som är så bra med länkpjäserna är att de samlas i en antologi efter varje år. Och så nu finns det ju 5 böcker med precis. Länkpjäser. Och just nu har ju vi på ATR ett paket. Om man inte har någon av böckerna så kan man köpa alla 5 böckerna till ett väldigt billigt pris. Det är väldigt bra att ha.
Ja, det är det. Och framförallt om man ska jobba med ungdomar, för de är så tacksamma att spela med ungdomar. Eftersom det är många roller och det är ganska jämnt fördelat mellan grabbar och tjejer. Och sen så är det, ja, det känns ofta väldigt angeläget det som pjäserna tar upp.
Många skriver ju också könsneutralt. Mm, att det går att, oavsett vilket kön kan spela.
Ja, det är riktigt bra det.
Så att, ja, det är jättebra. Men om vi tittar på Teater 16 då och manus. Hur jobbar ni kring manus? Nu spelar ni ingenting, men annars i vanliga fall då. Hur får ni era manusidéer?
Alltså, det är väldigt olika. Vi kan ju både ta, så att säga, manus och spela liksom, alltså, idén är liksom ett manus som blir själva idén som startar igång det hela. Men sen ibland så har vi också sånt som som vi skriver själva. Min kollega Åsa Emgren skriver ganska mycket. Hon har både skrivit tillsammans med ensemblen, att de har jobbat med improvisationer och sådär, och sen har hon skrivit mellan gångerna då. Och sen har hon också gjort nyöversättningar av det Shakespeare och sådär, så att på det viset har vi gjort. Och sen har vi haft grupper som har skrivit själva, de har liksom haft olika workshops och spelat, liksom improviserat runt ämnen och teman och sådär, och skrivit ihop föreställningar. Då har jag väl i sig uppfattning när man gör när man har grupper som skriver på det här viset, så fungerar det ofta väldigt, väldigt bra för de som spelar. Om de själva ska spela så fungerar det väldigt bra. För då har alla, så att säga, förståelsen för vad meningen är med den. Men det kan vara lite svårt att lämna vidare. Eftersom det är så, det betyder så mycket att man har varit med i hela processen någonstans.
Ja, mer anpassat kan det inte bli för gruppen.
Nej,
om
precis,
man skriver själv.
Och de har varit med hela tiden och vet precis alla de här diskussionerna mellan raderna, så att säga, vad som har funnits där.
Men det finns ju också en utmaning och en del i utveckling också att spela just någon annans manus också.
Absolut.
Som komplement.
Ja, det gör vi också ofta. Liksom. Så det är visst, det är alla varianter verkligen. Och det är roligt att jobba med alla sätt. Så att det kan.
Men sen har ju ni på Teater 16 nu ett helt nytt sätt, skulle man väl ändå kunna säga, att jobba med manus och förmedla föreställningar, och det är ju genom det här projektet vi har varit och nafsat lite på, Poddteater 16.
Precis.
Jättespännande projekt där också ATR är lite med i bakgrunden och stöttar upp.
Precis.
Och berätta, hur fick ni den här idén att dra igång poddteater?
Det var nog 2 grejer egentligen som startade upp det. Dels så fanns det inom gruppen här bland ungdomarna en plötslig nyfikenhet på olika former av poddrama. Vi hade några som lyssnade ganska mycket på poddar och på seriepoddar då, mycket inom fantasy och sådär. Och vi började liksom resonera om vad är det egentligen som skiljer mellan ett sätt att spela teater där man bara får höra resultatet och sådär. Det fanns liksom en idé om att tänk om vi kunde vara med liksom och påverka den här utvecklingen och göra våra egna radioteatrar eller hörspel eller vad du nu skulle kunna kalla det för då. Nej, men samtidigt så var det en annan grej också. Det var att vi upplever det som jag tror många andra gör, att när det kommer nya så händer det att en del inte riktigt vågar ta steget in. Och att de kanske upplever att de skulle vilja, men det här med att liksom stå på scenen, att kanske ha publik eller att jobba på ett repetitionsgolv tillsammans med andra. Och så här, det är helt enkelt, det är en för stor utmaning och man känner att det ligger för långt bort från ens egen comfort zone. Så där. Och det gjorde att vi började fundera på, skulle man liksom kunna jobba med scenkonst på något sätt där man verkligen kan anpassa efter varje enskild och även ta emot de här som verkligen har det jobbigt socialt liksom. Och då sa vi att Ah, men alltså, radioteater måste vara perfekt. Vi använde ordet radioteater där i början. Så att det gör vi fortfarande ibland. För där är det liksom så att du kan gå in i studion. Du kan stå själv i studion. Du kan skriva själv om du vill. Du kan jobba med andras texter om du vill. Du kan spela in hur många gånger som helst. Du kan vara i teknikrummet. Du kan jobba där. Man behöver aldrig ha som mål liksom att nå publiken på det sättet att man ska ha dem framför sig, utan man släpper det på nätet och då kan man liksom iaktta publiken lite från sidan sådär. Man bestämmer själv när det ska släppas till publiken. Man kan jobba väldigt, väldigt små grupper. Man kan till och med börja alldeles ensam hemma om man skulle vilja. Alltså man kan verkligen göra otroligt stora individualiseringar där.
Ja, variationerna blir ju nästan oändliga.
Verkligen.
Så jag tänker om man ska titta då. Radioteater har ju alla någon slags relation till. Mm. Är det någon skillnad mellan poddteater och radioteater?
Ja, eller? Alltså... Ja, det var också en sån diskussion som kom ganska tidigt. Då, så här, vad ska vi kalla detta för? Och varför ska vi kalla det någonting annat? Skillnaden, på ett sätt är det ju en stor skillnad. Och det är att vi har inte tillgång till någon radiokanal. Så därför blir ordet radio fel, va? Utan vi har ju tillgång till webbsändning och då blir det poddar. Så den förklaringen är enkel. Men sen finns nog en förklaring till och det är att vi vill inte sätta några begränsningar för vad innehållet skulle bli. För vi kände någonstans så att det måste fortfarande vara så att de unga som kopplas till oss ska kunna göra det här väldigt fritt. Så vill de jobba med ren ljudkonstinstallation så måste det vara okej. Vill de göra dokumentär så måste det vara okej. Vill de göra ren, liksom, traditionell, så här, dramatisk hörspel, så måste det vara okej. Alltså man måste ha en väldig bredd. Liksom. Och så har det också blivit. Vi ser det också i de produktioner som är igång nu, att det är väldigt stor bredd på det.
Ja, ni sökte ju då också anslag från Allmänna arvsfonden för att dra igång där. Så fick Precis. Ni ju det. Otroligt, otroligt bra, tänker jag, grund att stå på för att kunna göra något ordentligt.
Verkligen.
Tänker jag.
Ja, det är fantastiskt roligt.
Och det här drog ni igång 2000, ni fick
2020. Det är precis nu som ett år har gått av tre. Så vi sitter och utvärderar det första året precis i dagarna.
Så, och hur har det gått, känner ni, så här första året? Jag kan ju tänka mig att det här är ju helt nytt för er och för många, och att man lär ju få uppfinna djuret lite grann.
Ja, visst. Alltså det har ju absolut varit svårt, det ska jag inte säga annat. För att det är så mycket som man inte tänker på. Men jag tycker det har varit en fantastisk resa första året. Vi har jobbat mycket experimentellt själva, det gjorde vi under våren. Där vi liksom bara testade, så här, vad händer liksom om man bara får lyssna? Och vad sker om man inte får se? Vi gjorde såna enkla övningar, bara så att vi vände ryggen mot publiken och satt och lyssnade på vad som hände där och försökte urskilja röster och försökte liksom tänka hur det skulle låta och jobbade enkelt med att tillverka ljud och spela in i våra mobiltelefoner och sådär. Och samtidigt så utvecklade vi ju då en studio. Det tog ganska lång tid innan den var färdig, för rätt mycket jobb. Men framförallt så tycker jag liksom den här diskussionen kring vad händer om vi bara får lyssna? Vad sker då liksom om man stänger ögonen och inte får se? Och hela scenografin försvinner, kostymen försvinner, masken försvinner, rörelserna försvinner, mimerna försvinner, allting liksom. Utan det är bara rösterna. Och hur jobbar man då? Hur gör man förflyttningar? Hur får man folk att förstå att vi byter miljö? Alltså det finns så mycket sånt här. Som...
Det måste ju vara oerhört spännande att experimentera med det här.
Det är det verkligen.
Just, för det är ju mycket, man får ju jobba väldigt mycket med ljudeffekter, tänker jag också, för att förstärka en del.
En annan sak som jag tror kan vara viktigt just när man pratar om poddteater, det är ju liksom att man faktiskt gör det enkelt i början. För nu har vi ju fått ett stort projekt här och så har vi byggt en studio och sådär. Och det kan ju låta så oerhört komplicerat. Men det går verkligen att göra det jätteenkelt. Alltså det funkar ju med mobiltelefonerna som mikrofoner om man skulle vilja. Och byter man upp sig och fixar en inspelnings, alltså liten inspelningsapparat typ Zoom, så går det att göra enormt mycket. Då är det en investering på ett par tusen som det kostar liksom. Men oavsett, och lika så som man gör, nu har vi gjort ganska stora pjäser och sådär på slutet här. Men man kan ju lika väl jobba med kanske Ja, vi hade ett projekt med ljudstråk. Alltså 1,5 minut långa små installer. Håller på med korta dokumentära inspelningar av ungdomar som berättar om sina egna liv. Vi har vanliga såna här pratpoddar där ungdomar sitter och pratar om hur det är att vara ung och liksom resonera med varandra och sådär. Så det går att göra väldigt, väldigt enkelt, och någonstans ska man börja, tycker man. Det ska man verkligen ha med sig. Monologer till exempel är perfekt att jobba med. Och inte minst att de kan kanske spela in eget skrivet material då, som de skriver och sådär. Jättespännande. Så visst att man kan ju ha de här stora projekten som målsättning någonstans, men att man hellre kommer igång med det enkla och snabba, och det kan minst, bli minst lika bra liksom. Det är viktigt.
Men nu är det ju faktiskt så då att ni har ju fått upp, visst är det så att det är er första poddteaterpjäs som ni nu har fått upp?
Ja, vi har publicerat den första på nätet. Det har vi gjort. Och det är egentligen två olika projekt. Vi producerar, eller la upp det andra i fredags. Men det första är Med kärlek från Koss av Nicolas Kolvos, som också är en sån här länkpjäs då. Vi återkommer till länk hela tiden.
Varför inte?
Nej, det var väldigt roligt att jobba med den igen, för vi har satt upp den på scenen, så vi tyckte det var ganska roligt att liksom, vad händer om vi flyttar över den i det här nya mediet. Så min kollega Åsa har regisserat där, och sen har det varit ungdomar som har gett till då, eller som har kört alla skådespelarroller och sådär.
Nej, den har ju lagt upp precis, och jag lyssnade ju på den här, och det var ju, jag tänkte just det här att det ska bli spännande att se hur ni har löst det med det här med rösterna, tänker jag, och ja, vem som är vem, och i första avsnittet så man får ju verkligen hänga med. Och sen var det så skönt då när sluttexten kom och alla presenterade sig. Då föll allting riktigt på plats. Det tyckte jag var toppen. Det var liksom just det, så hängde det ihop, då är jag med. Och sen så var ju inte det något problem sen när man lyssnade på.
Nej,
på
alltså det är ju...
Ni har gjort så att ni har delat upp det i fyra
avsnitt,
fyra delar. Eller fyra avsnitt.
Precis.
Hur kom det sig att ni valde att dela upp det på det viset?
Ja, vi sa att vi tror helt enkelt att folk hellre lyssnar på det sättet. Det blir som en serie. Alltså att man kan ta ett avsnitt i taget och välja själv om man vill lyssna på hela. Som tar, de är 10 minuter eller lite drygt 10 minuter stycket.
Ja, någonstans där.
Ja, och det kan vara ganska lagom om man... Ja, liksom om man har en stund över. Man kanske inte vill sitta i 45 minuter i ett streck liksom och lyssna på alltihop eller så. Så det var nog den stora enkla anledningen, tror jag.
Men jag kan tänka mig utmaningen också, för just i den här pjäsen så är det ju en del återblickar också, att man kastas lite fram och tillbaka i tiden. Det kan jag också tänka mig vara en väldigt spännande utmaning, hur man skulle iscensätta det.
Ja, men det är jättespännande. Det var lite grann så vi sa också, att nu ska vi inte ta den allra enklaste här, utan nu ska vi ha någonting att brottas med lite, så att det blir liksom en sån här försök liksom. Och nu har jag inte varit inblandad i den speciellt mycket, ska jag inte säga. Men min kollega då, Åsa, där, hon har ju satt upp den på scen tidigare och tyckte det var roligt liksom att fundera på hur ska jag nu göra för att få ungdomarna att förstå liksom vad det är som krävs när vi bara jobbar i studion. Man står där med hörlurar på sig och liksom ska reagera på någonting som man får uppspelat i öronen och sådär. Det har varit en jätterolig process. Och just det du säger, att det är mycket... Den pjäsen är ju inte så enkel då, för det är ju mycket förflyttningar, och det är tidsperspektiv och det är förflyttningar av stora avstånd. Och det är mycket sånt som ställer till det. Och det har varit jätteroligt att verkligen diskutera.
Och om man vill läsa lite mer om er och ert projekt, kan man gå in och göra det någonstans?
Ja, alltså enklast är ju att titta på vår egen webbsida, teater16.se. Och så har vi en flik då för på Teater 16.
Så kan man hitta inspiration för kanske fler kan.
Och sen kan man söka på, så som de säger då i radio, där poddar finns, så kan man söka på poddteater 16, så kommer våra produktioner upp. Men då är det ju så att vi har ju inte, om vi säger som med kärlek från Kosta, det är ju lite upphovsrättsfråga där, så vi betalar ju per vecka, va? Så att den ligger inte upp jämt. Utan nu har vi 3 veckor som det ligger uppe, och sen så ska vi upp en period till förmodligen i vår.
Ja, det är ju alltid det där med rättigheterna, och när det kommer till streaming, både video eller bara ljud.
Precis.
Det är ju lite speciellt, det är inte lika enkelt som när man sätter upp det på en scen.
Så är det verkligen.
Men det kommer väl kanske bli enklare och enklare i framtiden. Vad är det då vi gör här innan vi säger tack och hej? för idag? Jo, det är ju våran stafettberättelse. Det är dags att få fortsättningen om Kjell och Fredrika.
Mm.
Förra avsnittet så hade vi med oss Hampus Saxner från Svea Mattia i Svedala. Det var han som drog den senaste delen av historien. Och nu, Jonas, är det din tur att fortsätta. Mm. Och jag tänker att jag läser slutet på Hampus del. Och sen så börjar du när du känner dig färdig.
Ja.
Polismannen går sakta mot husvagnen och lägger en hand om handtaget. Han öppnar dörren.
Mörkret inne i husvagnen är kompakt. Han lossar ficklampan ur sitt bälte. Det är mörkt. Det är kallt. Han letar sig försiktigt in i husvagnen. Och där. En man ligger i sängen med nästintill oidentifierbart ansikte på grund av krossskadan. Vänster sida av pannbenet är insjunket som en skål i huvudet. Och övre delen av näsan är avslagen. Ett stort hål i överläppen blottar den övre tandraden. Hela kudden är fylld av blod och andra substanser. Ingen tvekan om att mannen i sängen är död. I samma stund suger det till bakom honom. Ett läte som bakom. Det är husvagnsdörren som stängs. Han vänder sig snabbt om och trycker sig mot dörren som är låst. Han letar efter öppningsanordningen och tänker att naturligtvis så går dörren att öppna inifrån, men hur fasen gör man? Han fibblar med låset när han hör bilen starta. Och så rycker det till och han faller. Han inser att bilen drar igång med rivstart. Han lyckas ta sig upp och kryper fram mot dörren. Och nu lyckas han få upp den, men det är för sent. Bilen och husvagnen rusar åter fram på motvägen genom natten i en fruktansvärd fart.
Ja, det här är alltid lika spännande.
Fasen, nu är det skräck alltså.
Ja, men nu var det var verkligen detaljerade bilder man fick upp i huvudet.
Ja, det gäller att blunda och se det framför sig. Det är...
Ja, det märks att du har jobbat med poddteater nu. Du går in på djupet på beskrivningarna.
Ja, just det. Kanske kommer därifrån. Ja. Eller så är jag bara lite grotesk i min fortsatta funderingar kring det. De här kollegorna har startat upp.
Ja, ja, det sattes ju en ganska brutal ton från början. Så att...
Ja, det gjorde det faktiskt. Jag får skylla på det. Stekpannan där, jag fick bilder redan då. Så att,
Ja, det fick vi alla.
Mm.
Ja, jättespännande. Det ska bli spännande återigen att höra fortsättningen. Vart det här? Det tog ju ytterligare en ny vändning igen. Och det...
Och två gubbar jag sa med.
Stackars Fredrika. Hon kan ju inte må bra. Men Jonas, vi har nu kommit fram till slutet och vi på Amatörteaterns Riksförbund tackar dig så mycket för att du ville ställa upp och vara med i detta avsnitt.
Tack själva. Det var jätteroligt.
Lycka till med alla era projekt. Så ja, tar vi nya tag och ser framåt i livet.
Mm. Tack så mycket.
Ha det så bra.
Samma. Hej hej.
Tack och hej. Amatörteaterpodden.